Nu när det äntligen har stabiliserats, man kan väl ana att botten har varit nådd, då börjar folk inse att det nu är dags att köpa.
Mm.
Eventuellt innan priserna då går uppåt igen.
Mm.
Sen är jag väl lite mer pessimistisk själv när det kommer till just den prisökning som har diskuterats. Jag tror vi ligger lite efter vad en del av de här prognoserna säger. Mm. Men jag är absolut övertygad om att vi kommer att se stigande priser i andra delen av 24 och mer under 25.
Det är bra, bra där pengar. Pengar, pengar, peppen!
Höga räntor och ökad inflation har den senaste tiden gjort bostadsmarknaden minst sagt svajig. Men hur ser prognosen ut framåt? Och hur ska man tänka och agera som köpare och säljare just nu? I dagens avsnitt har vi med oss en riktig expert som med flera års erfarenhet från mäklarbranschen kommer dela med sig av sin erfarenhet, kunskap och sina bästa tips för att bli en vinnare på bostadsmarknaden. Jag heter Moa Tyborn och du lyssnar på Pengapeppen. Varmt välkommen till podden Stellan Kjellson.
Tack så mycket, roligt att vara här.
Det är superkul att ha dig här idag och det ska bli riktigt spännande att få djupdyka i den ständigt heta bostadsfrågan tillsammans med dig. Men innan vi drar igång, kan inte du berätta lite om dig själv och varför du hamnade i just mäklaryrket?
Jo, men absolut. Jag har ju varit mäklare nu i 13 år, det är mitt 14 år till och med här, så det börjar springa iväg i tid. Och det var väl den här allmänna känslan av att vilja sälja som drog mig till säljyrket. Mäklaryrket var någonting som jag råkade springa på när mina föräldrar delade på sig när jag var yngre. Och jag träffade en mäklare där och det kändes som ett riktigt, riktigt roligt yrke. Så det var egentligen därifrån inspirationen kom och... Ja, sen blev det skola direkt ut i mäklaryrket och där har man varit rätt många år nu, får väl sägas.
Ja, vad roligt. Har du alltid haft en egen passion när det kommer till bostäder, hus och...
Det ska jag väl inte säga att jag egentligen har haft. Jag gillar mer att sälja saker.
Det är säljandet min... som har varit...
Ja, jag tycker det är nog den drivande faktorn, ja. Trots allt.
Ja, kul. Bostadsmarknaden är ju ständigt på tapeten. Och de senaste åren så har vi ju hört mycket om både upp- och nedgångar. Hur ser marknaden egentligen ut nu?
Den är fortsatt svajig. Den har ju varit det sen vi hade toppen 2021-2022 här när allting rullade på i en väldans fart.
Ja, för vad hände under pandemin där?
Det blev allting handlar egentligen om utbud. Utbud efterfrågan och utbudet under pandemin var ju otroligt lågt. När vi då jämför med dagens siffror och vi har på många orter flera gånger så stort utbud än vad vi hade då, det är klart att det gör en stor skillnad. Mm. Och över riket så är vi på ungefär det dubbla i utbud. Och det är väl egentligen det som skapar den stora skillnaden. När vi hade det låga utbudet vi hade så såldes ju alla bostäder rekordsnabbt.
Mm.
Och det hann ju knappt lägga ut dem innan man hade spekulanter som började bida och ville komma på visningar. Så det är en liten skillnad mot idag när man får kämpa lite mer och det är väl på både gott och ont beroende på vilken sida man står på, köpa eller sälja.
Men vilka bostäder är fortfarande attraktiva och vilka är svårsålda just nu?
Jag syns att definitionen bra bostäder, där man har bra läge, är den bostadsrätt med, i en bra förening, därav bättre avgifter, utsikt och allt där till, då lockar det till sig. Svårare fritidshus spontant där folk tack vare inflation, lite tuffare hushållsekonomi gör att man håller lite mer i pengarna på den tidigare lyxkonsumtion som fanns. Mm. Om man nu får definiera fritidshus som lyxkonsumtion.
Ser det likadant ut överallt i Sverige?
Nej, men där är rätt så stora skillnader över riket, det får man säga. Storstäderna som brukar ta stafettpinnen, de visar alltid vägen. Stockholm, Göteborg, delvis Malmö. Där ser vi att det har ändå lossnat lite mer. De bra bostäderna säljs snabbare än vad de gjorde för bara ett litet tag sedan. Det är fler spekulanter på visningar. Och det är en märkbar skillnad. Naturligtvis fortfarande ett väldigt stort utbud, rekordhögt utbud, men bra bostäderna har börjat trilla på lite tidigare. Lite snabbare fart än vad de gjorde tidigare. Och det är väl den stora skillnaden gentemot tidigare.
Mm. Så bra läge, det är den här klassiken, läge, läge, läge.
Verkligen.
Och så en god ekonomi i föreningen, om det är en bostadsrätt vi pratar.
Ja.
Eller låga kanske omkostnader eller fasta kostnader, vad kallar man det?
Ja, det, kollar man på föreningen i sig så är det ju viktigt att det har en stabil ekonomi, låg lånebild i föreningen. Mm. Lånen måste vara i stabilitet gentemot övriga i området för att sticka ut. Och då tror jag att har man den kombinationen så blir det lättare att sälja bostäderna också där. Mm. Det är väl det som sticker ut.
Och när det kommer till hus, är det samma bilder?
Husen är väldigt, väldigt skilda åt på individnivå där man har väldigt mer unika objekt jämfört med bostadsrätterna där du oftast har en granne som har en likvärdig lägenhet.
Mm. Just det, husen, lättare att jämföra. Och...
Ja, husen är det väldigt stora skillnader på skicket och där är det de större kostnadsposterna, tak, fönster, dränering om det är källare och annat som väger in rätt mycket. Det är inte lika roliga kostnadsposter att göra om när man väl har flyttat in. Då vill man hellre fokusera på ett nytt snyggt kök eller nya utskikt i övrigt.
För några år sedan så var det ju mycket snack om att man skulle köpa renoveringsobjekt och man kunde göra bra pengar om man kom in och fick ett objekt billigt och så renoverade man och sålde igen. Är det så idag?
Det förekommer, ja. Men det har blivit betydligt mindre. Mm. Tidigare så hade man ju en lista med tilltänkta köpare som stod och väntade på att rätt objekt, renoveringsobjekt skulle komma in. Ja. Den listan har blivit betydligt kortare.
Ja, så är det.
Den finns fortfarande. Där är spekulanter, där är köpare ute som bara går och väntar. Men det är inte lika lätt idag. Och i och med den osäkerhet som råder så är det väldigt få som vågar ta risken att göra det också. Men det finns absolut möjligheter fortfarande idag. Och det är framförallt om man kan få köpa bostäderna till det bättre priset än vad de kanske skulle ha blivit sålda för om inte säljarna får panik. Och det är väl där det ligger. Att är man köpare och man går på många visningar, man testar sig fram. Det kan finnas chanser till väldigt bra affärer, men de är inte jättemånga såklart. Många håller i sina pengar, i sina bostäder, är ju med i den marknad som råder och väljer hellre att avvakta på gott och ont. Mm.
Jag var själv på bostadsmarknaden för några år sedan och letade. Och jag älskar ju att renovera och fixa och greja, så att jag tänkte att det var ju ett jättebra sätt för oss att liksom komma in. Men upplevde ändå att det blev mycket dyrare än det borde ha varit utifrån skicket som renoveringsobjekten ofta hade.
Oh ja.
Är det så att många liksom tror att man kan göra en bra deal när det kommer till renoveringsobjekt, men så gör man faktiskt inte det för att det är så många som tror det?
Det är precis så det är egentligen. Med de högre kostnader vi har på material så har marginalerna minskat. Mm. Det är ju kanske den första punkten att ta med i beaktning. Sen är det också att folk är ganska prismedvetna idag. Mm. Det är lätt att se statistik på vad bostäder har blivit sålda i områden tidigare. Och det har blivit än tydligare på senare år med alla de tjänster som finns för att granska priset. Och jag tror att då blir det tuffare att göra de här riktiga, riktiga kapen. Mm. Och sen är det som du säger, det är lätt att uppskatta på förhand kostnader. Men i verkligheten så brukar det i många fall bli dyrare. Och sen är det många som väljer att renovera själv. Och alla ära till dem, jag är inte den typen själv. Men det finns också många som försöker och som kanske inte borde ha gjort det.
Nej.
Där finns många renoveringsobjekt man har sett där man undrar om det var överhuvudtaget värt det, tyvärr.
Under pandemin så hade vi ändå en ganska gynnsam situation när det kom till räntor. Idag är det ju helt annorlunda. Många sitter i en situation där de bundna lånen går ut och man kommer troligtvis få en betydligt högre månadskostnad när det kommer till räntor om man väljer att byta bostad. Märks det?
Det är väl egentligen en av de kanske allra största frågor vi har just nu. Boendekostnaden i det nya boendet, hur stor den blir. Mm. Och många jämför på rätt sätt, men det finns även de som jämför kanske lite mer felaktigt, för man får ju räkna amorteringen som en del för sig själv naturligtvis där. Det är fortfarande en utgift man har varje månad, för den ska ju betalas in, men det är ju ett indirekt sparande till sig själv. Så den delen får man ha med i kalkylen så att man klarar av sina räkningar. Man får mindre pengar över till annat, hobby, resor, restauranger. Men naturligtvis, den absolut största frågan är ju just boendekostnaden idag. Och då är det än viktigare med de bra objekten på bostadsrätter. Mm. Där man får lite kanske bättre föreningar med lägre avgifter som gör att priset är stabilt över tid. Och kollar man på husen så kan det vara att energieffektiva hus har sina fördelar. Solceller på tak, byggda i A eller B-klass när det kommer till energideklaration. Svanemärkta med mera som gör att boendekostnaden inte sticker iväg på samma sätt. Nu har ju elpriserna äntligen stabiliserats lite grann. Får väl ändå uttryckas gentemot när det var på toppen. Men det ligger fast i minnet hos många som fick häftiga räkningar över hela landet.
Så de som har gjort investeringar i till exempel solpaneler, de får igen det när de säljer idag?
Jag skulle säga att merparten, ja. De som har gjort det framförallt tidigare har ju haft de här guldåren med lite dyrare elpriser. Och där är det många som har fått in kalkylen betydligt snabbare än vad de kanske hade räknat med. Kolla med de som installerade solceller på när det var som absolut dyrast att köpa in materialet till att installera det. Kombinationen med att elpriserna nu har gått ner lite grann. Där kommer det ta längre tid. Men över tid är jag övertygad om det. För det är inte bara kalkylen på att det ska betala tillbaka sig själv över tid som är viktigt. Utan det är också det att säljer man huset under den period man har köpt. Så tror jag att man får igen en stor del av pengarna redan där. Så jag tror det är en gynnsam affär i de flesta fall. Vågar jag väl uttrycka det samma.
Men tillbaka till bolån då, för det är ju ändå en väldigt stor del av ett bostadsköp och någonting som många kanske är lite oroliga över med rätta. Det infördes ju nya regler för ett par år sedan runt amorteringskrav och så. Kan inte du bara berätta vad det innebär?
Jo, korta drag även där. Vi fick in amorteringskravet för ett par år sedan som innebar att man var tvungen att amortera en viss procentsats beroende på hur stor belåning man har i bostaden. Och räknar man på den traditionella lånebilden med där man går in med minimum 15% så får man då amortera 2% ner till en belåningsgrad av 70% av bostadens värde. Och mellan då belåningsgraden 50% upp till 70% så är det 1%. Medan man sen om man är under 50% är amorteringsfri. Sen finns det ett tillägg för att göra det lite krångligare och det är ju de bostäder där man har en lånebild som är över 4,5 gånger hushållsinkomsten som kan få då ytterligare en procentenhet i amortering. Och då börjar det bli tuffare för många hushåll att klara av räkningarna även om de i kalkylen ska göra det. Det blir mindre pengar över till annat.
Just det. Om du bara skulle få säga så här mellan tumme och pekfingret, hur stor gånger sin hushållsinkomst får man låna idag?
De flesta banker brukar tendera att sätta den runt 4,5. 4,5 gånger hushållsinkomsten. Med skillnader på individnivå naturligtvis, men upp till det är väl ändå fortfarande förhållandevis vanligt om jag får killisa här fortfarande. men det är väl det man oftast hör talas om i max. Sen tror jag att sen 2 år tillbaka så är det många som självmant väljer att gå lite lägre i belåningsgrad än tidigare. Att man inte sätter sig på absoluta toppen.
Precis.
Jämförelse med toppen där man nästan lånade pengar gratis är tyvärr över får man väl säga. Och det därav blir det många som tänker efter ett steg längre nu ändå.
Nu pratas det ju om räntesänkningar. Märker man det på köpare? Märker man det på säljare på vad de förväntar sig?
Ja, det är åt båda hållen faktiskt. Köparna har nu börjat inse att det har stabiliserats prismässigt. Det har ju varit förhållandevis stabila priser under en tid tillbaka här. Det var ju framförallt fallet 22 som var det avgörande. Sen är det ju skillnader över riket på olika orter naturligtvis. Men den stora i det stora hela så har det varit förhållandevis små rörelsemönster de senaste månaderna, senaste halvåret drygt. Och nu när det äntligen har stabiliserats, man kan väl ana att botten har varit nådd, då börjar folk inse att det nu är dags att köpa. Eventuellt innan priserna då går uppåt igen. Sen är jag väl lite mer pessimistisk själv när det kommer till just den prisökning som har diskuterats. Jag tror vi ligger lite efter vad en del av de här prognoserna säger, men jag är absolut övertygad om att vi kommer att se stigande priser i andra delen av 24 och mer under 25.
Ja, du tror det kommer slå in så pass?
Det är jag ändå övertygad om. Jag tror det kommer inte vara några stora procenttal, men jag är övertygad om att de kommer att ligga på det positiva hållet utan tvekan.
Är det storstäderna som driver den utvecklingen?
Som vanligt, ja, tyvärr. Det blir Stockholm och Göteborgs tendenserna där som visar vägen och där får vi i alla fall indikationer när jag pratar med kollegor uppe i de städerna att det går åt rätt håll. Till och med nyproduktionen har börjat komma tillbaka, även om det är en otroligt lång väg tillbaka på nyproduktion.
Mm.
Och nyproduktion är ju en sak för sig själv. De har ju varit än mer hårt drabbade än vad fritidshusen har varit. Så det är väl kanske egentligen den svåraste bostadstypen här och nu. Men nu har det äntligen börjat röra sig även där i storstäderna.
Så nu ser man att byggbolagen börjar våga, eller har råd att börja bygga igen.
Jag tror att där ligger nog ett rätt så stort eftersläpp. Jag tror att det kommer att ta ytterligare något år innan vi kommer att börja se att det kommer att röra sig där. Jag tror många byggbolagen håller pengarna under hela 24 tyvärr. Mm. Och jag tror att det kommer att få en stor effekt på många delar av samhället framöver när byggbolagen inte ligger i samma takt som de har räknat med att göra tidigare.
Mm.
Det är många underleverantörer som tyvärr lider likväl där.
Mm. Om vi backar lite och pratar om fritidshus då. Du nämnde förut att fritidshusen är fortfarande där det kanske är mest skakigt. Hur ser prognosen ut där?
Prognosen är väl från det perspektiv jag själv har analyserat och diskuterat med kollegor, att jag tror som köpare har man en väldigt, väldigt fördel här och nu. Mm. I och med att det är färre människor som är ute och letar fritidshus kan man göra väldiga kap. Mm. Har man tur att hitta den bostad som känns rätt för sig själv i kombination med att säljarna tenderar att röra sig neråt i pris, då kan man göra väldiga kap. Säljarperspektivet är lite tuffare. Konkurrensen är hårdare. Det är ett mycket större utbud än vad det var tidigare. Och därav kommer den klassiska utbud efterfrågan teorin in.
Mm.
Större utbud, lite sämre betalt.
Mm. Men om vi fokuserar lite på vad man ska tänka på om man just är i säljtankar just nu då. Vad är viktigast att tänka på?
Viktigast att tänka på när man är i säljtankar är att vara förberedd. Att man har lagt upp en konkret plan med sin mäklare. I de flesta fall använder man trots allt mäklare.
Mm.
Och då tycker jag det är viktigt att man har varit förberedd genom att ta bilder i god tid. Att man har gjort en annons, börjat förannonsera bostaden för att ta mer tid för att få in fler spekulanter till bostaden.
Mm.
Och fler spekulanter brukar generellt sett innebära högre slutpris. Så tiden är nu viktigast, att inte stressa.
Mm.
Det är det jag brukar säga till alla mina kunder, och därför är jag medhåll av de flesta mäklare runt om i landet.
Så man kan vara lite förutseende. Nu vet vi ju att livet händer. Saker sker och man kanske blir tvingad att sälja sin bostad. Vad ska man göra då om man inte riktigt kan ha den där isen i magen?
Då måste man göra det bästa av situationen naturligtvis där. Jag skulle än en gång påstå att genom att lägga upp en konkret plan med mäklaren på hur man ska annonsera, var man ska annonsera är viktigt. Och att man gör det fortfarande i mån av tid, att man klarar några extra veckor för att få den tiden på förhand.
Mm.
Det kan göra en viss skillnad, för har man panik och säljer så brukar den finnas 2-3 veckor extra på innan det börjar knaka. Och då tror jag det är viktigt att man använder den tiden för att få in spekulanter på förhand, för att i alla fall kunna nyttja den tiden till sitt eget bästa.
Mm. Mm.
Kan man få förhandsvisningar och man får ett bud man är nöjd med, så ska man i alla fall överväga och ta det med tanke på de bostäder som ligger ute idag.
Mm.
Stora utbudet gör att konkurrensen är hård. Och jag vågar väl ändå påstå att av alla de bostäder som ligger ute så är inte alla felprisade.
Nej.
Ibland har man en bra bostad ute till rätt pris, men de blir ändå inte sålda.
Nej.
Så får man bra, tillräckligt bra bud, så bör man överväga det idag.
Även om det är ett förhandsbud?
Ja, det kan absolut vara till fördel att ta det här för att slippa ångra sig senare.
Mm. Ibland pratas det om dolda bud. Vad är det?
Det är en typ av bud som många mäklare avskyr. Det skapar mycket problematik. Det är någonting där en spekulant lägger ett bud som då inte redovisas öppet för de övriga spekulanterna.
Mm.
Det ska alltid registreras av mäklaren i en budhistorik naturligtvis. Så det kommer alltid synas till en presumtiv köpare i efterhand.
Mm.
Men buden som kommer in dolda ska vi då förmedla till säljaren utan att förmedla det till övriga spekulanter. Och därför då säljaren tar ett beslut om det är värt att ta det här dolda budet, som oftast också är tidsbestämda.
Ja, för eller villkorar den potentiella köparen.
Ja, och det är svårt från fall till fall. Det, jag tror det är många, många som har lagt dolda bud som kanske till och med har gjort bort sig prismässigt under den här pandemintiden när priserna steg iväg. Och jag tror att det kan ha effekter åt båda hållen. Det kan vara fördel, det kan vara nackdel. Och det är det som är det svåra att veta med de här typen av bud där man lägger lite över på förhand för att avsluta. Då får man inte riktigt fram det här korrekta marknadspriset som annars oftast blir det.
Men vågar man köpa en ny bostad idag då, innan man har sålt sin gamla?
Där är det egentligen din privatekonomi som sätter gränsen tillsammans med banken som bestämmer. Man får väl tilläggas, de flesta tar ju trots allt lån idag. Om du har en privatekonomi som tillåter det och du känner dig trygg i rollen av att du har en bostad som troligtvis kommer att säljas, då förekommer det fortfarande, och jag är övertygad om att det kan gå bra i många fall. Men där är en risk idag, i och med att det inte är en röd tråd på att alla bostäder, alla bra bostäder ens, blir sålda i rätt tid, så måste man vara beredd på att det kan ta längre tid där man förstår med dubbla boendekostnader. Så jag skulle säga att majoriteten bör verkligen överväga om det är värt det eller inte, för det är ett hårt bakslag.
Vad ska man göra för att synka köp och sälj då, om man sitter i den situationen?
Jag skulle säga att har man möjligheten att sälja på förhand, så är det i många fall bästa alternativet. Då vet man vilka pengar man har att röra sig med när man nu ska köpa en ny bostad. Man har också en större flexibilitet när man finner en bostad. Man blir en mer attraktiv köpare genom att inte ha några förbehåll. Det är mycket som talar för det. Nackdelarna är dessvärre uppenbara också. Sitter man med en familj och barn, det är lite tuffare att ta ett presumtivt mellanboende om man inte hinner hitta någonting i rätt tid. Är man äldre, bekväm eller annan orsak som gör att det är tufft, då är det klart också svårare att få ihop det med mellanboenden. För det är jobbigt att flytta två gånger, men det kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Så där får man väga in för- och nackdelar i det enskilda fallet, såklart. Men jag skulle säga, är man i ett läge där man köper bostad, där man inte vill sälja eller kan sälja på förhand, då finns det alla medel fortfarande om man väljer att börja förannonsera sin bostad. Där man kan få in spekulanter i tid. Så när man väl hittar någonting, vara förberedd. Bli en mer attraktiv köpare även där. Och ha spekulanter än att säga till den tilltänkta mäklaren av den försäljningen att man inte har påbörjat försäljningen av sin egen, inte ens har fotograferat. Då hamnar man ett par steg bakåt. Och det är väl egentligen det som är det avgörande, att vara förberedd i de flesta lägen.
Men om man ska prata kostnader då, som säljare, vad kan man räkna med att det kostar att sälja sin bostad?
Mäklararvodet är ju väldigt individuellt beroende på var i landet vi befinner oss. Sen också beroende på storlek av bostad och naturligtvis bostadstyp därtill, för att göra det ännu krångligare. Så om vi uttrycker mäklararvodet som en egen post men med väldigt skilda mått, så tillkommer ju kostnaderna där runt omkring. De flesta mäklartjänster innebär ju en komplett full mäklartjänst där allt utom Hemnet-tjänsten ingår. Och Hemnet-tjänsten har blivit betydligt dyrare på senare år sedan de blev börsnoterade. Det har vi märkt av. Nu kostar de här så kallade premiumannonserna upp mot 11-12 000 kronor i många fall. Och det är en större skillnad mot när ett gäng år sedan när alla annonserna låg på, jag tror det var 800 kronor för bara några år sedan.
Så det var lite av en prisinflation.
Det har man. Det är ett gäng år sedan, men det har gått snabbare än övrig inflation, får sägas. De tar betalt, men med facit i hand är det fortfarande värt det, får man väl säga. För både Hemnet-kostnaden, mäklararvodet är avdragsgilla i deklarationen, och det hjälper de flesta mäklare till mig också. Sen har vi tillkostnader såsom homestyling, som oftast ligger utanför mäklararvodet.
Tjänar man någonting på att styla sin bostad?
Jag är också väldigt stora skillnader över riket och kanske till och med skillnader om var man befinner sig oftast i en stad. Ute på landsbygd och tydligt kan det vara lite tuffare att få tillbaka de pengarna. Då handlar det kanske mer om att göra den lättare stylingen själv. Plocka undan, rymma, göra det fräscht och fint. Medan i storstäder, på i alla fall något dyrare bostäder, utan tvekan vart det fortfarande i de flesta fall.
Man hör ju ofta att det inte ska kännas så personligt när man säljer sin bostad. Stämmer det?
Det stämmer helt och hållet också. Det är skillnad på att bo och leva i en bostad och att sälja en bostad. När man ska sälja en bostad så vänder man sig till den generella marknaden där den generella köparen ska känna sig bekväm. Och då är det oftast lite mer opersonliga, less is more, som gäller. Det känns avskalat, men den psykologiska effekten är fördelaktig. Mm. Fler har möjlighet att sätta in sina egna möbler i hemmet för en känsla av hur man själv kan ha det. Mm. Än om där är ett otal antal porslinssaker, övriga stora möbler och annat som tar upp rymd. Så jag tror styling i många fall absolut fördelaktigt.
Styling eller av nedskalning?
Kombinationen kanske.
Rensa. Man gör sin rensning.
Ja, den är väldigt fördelaktig.
Vilka är de vanligaste misstagen man gör som säljare då?
Jag tror att ett av de absolut vanligaste misstagen är väl att man inte är förberedd. Mm. Att man bara helt plötsligt finner sin bostad och då kommer på att nu ska jag sälja min egen. Mm. Att man inte har förberett att få mindre tid att hitta rätt köpare. Det är, ja, ur ett slutprisperspektiv kanske det dyraste misstaget. Sen ska jag inte säga att det är vanligt. Folk är väldigt medvetna om det idag, men de som gör de dyrare misstagen är de som heller inte riktigt engagerar sig när de fixar till hemmet inför fotografering, inför visningar. Mm. Det finns många exempel. Det finns till och med konton på Instagram nu för tiden som man kan följa där folk har väldigt spännande lösningar på hemmaplan. Mm. Så jag tror att genom att vara lite tråkigare men lite mer neutral kommer man långt.
Men om vi går över på köparsidan då?
Där tror jag att ett av de större misstagen vi har sett för 2 år sedan under pandemin och de goda marknaderna var väl att man inte var förberedd med att ha lånelöfte klart. Mm. Att man kom till visningar och trodde att ja, men det löser vi efteråt. Mm. Men så helt plötsligt så blev det budgivning. Just det. På plats i bostaden kom de första
det
buden.
Det var så galet.
Det var otroligt. Ja. Vi hade ju budgivningar på bostäder som vi inte ens hade hunnit visa för någon. Ja. Det gick otroligt snabbt.
Och idag så ligger de ute längre än någonsin.
Betydligt längre. Mm. Kollar vi snitttiden 2022 januari så låg vi på cirka 14 dagar på bostadsrätter och jag tror det var 18 dagar på villor på många ställen runt om i landet. Mm. Och kollar vi nu 2 år senare så ligger vi på cirka, jag vill minnas de senaste siffrorna var 46 dagar på bostadsrätter och drygt 60 dagar på villor. Mm. Och det är för 2 månader sedan ungefär.
3 gånger så lång tid. Mm.
Det är en väldig skillnad. Mm. Och det betyder att även bra bostäder har det tuffare. Mm. Och de sämre, de har det väldigt, väldigt tufft. Mm.
Hur många köper på känsla? Hur många kommer till en bostad och bara här, det här är mitt drömboende, det här ska jag bara ha?
Oh, det är en bra fråga. Hur många som gör det? Men det förekommer.
Det
förekommer. Och jag kanske är lite generell när jag säger att det är oftare kvinnor än män. Ja. Fördomsfullt, men ofta en sanning. Mm. De kommer in och pratar magkänsla. Och det känns det rätt, då ska det havas. Ja. Jag tycker det är fantastiskt roligt att möta den typen av personer. Otroligt spontan jämfört med hur jag själv är. Och jag blir så glad att folk vågar gå på känsla. Uh-huh. Det är roligt ibland. Uh-huh. Sen tycker jag man ska göra den lite djupare analysen, trots allt. Oavsett hur gul man är som person, hur spontan man än är. Analysera mera.
Men speciellt som förstagångsköpare då, så kan ju hela den här processen kännas både stor och ganska snårig. Vad ska man tänka på för att vara så förberedd som möjligt?
Där tror jag det gäller att läsa på förhand så man vet vad man kommer att gå och titta på. Mm. Det är svårt som förstagångsköpare att få allt man vill ha i ett boende när man ska köpa sin första bostad. För det kostar oftast mer än vad man hade hoppats på. Mm. Och att få med alla fördelarna i ett boende, det har de flesta inte råd med vid första köpet, utan då får man börja prioritera på vad är det absolut viktigaste för mig för den pengen jag har att lägga. Och privatekonomin är ju såklart avgörande framöver. Har man råd att stå med den om avgifterna går upp? Mm. Har man råd att stå där om räntan rör sig upp lite till? Mm. Man har gjort sin boende kostnadskalkyl hos banken, man har fått fram den, men det är skillnad på papper och verklighet. Mm. Det är lätt att se pappret, men det är svårare att förhålla sig till det i verkligheten.
Ja. Upplever du att folk är naiva i det?
Har varit utan tvekan, har blivit bättre på det. Absolut. Mm. Det finns fortfarande förstagångsköpare som går på känsla, magkänsla. Men jag tycker ändå att vi har mycket, mycket mer förberedda kunder idag än vad vi hade tidigare. Och som tur är med förstagångsköpare så är det ju i alla fall många som har närstående. Kan vara föräldrar eller andra personer i sin närhet som kanske har gjort den här resan tidigare och har med sig erfarenheten in. Och ta hjälp av dem. Det ska man göra. Våga fråga om hjälp. Ställ frågor till mäklaren. Ring föreningen och ta reda på saker som ni verkligen undrar över som ni kanske inte har fått svar på annat sätt.
Vad är fördelen med att köpa sin bostad istället för att hyra?
Generellt sett så får man en lägre boendekostnad. Det är generellt sett. Mm. Och då är det klart att då får man ju väga in fördelarna med att man bor billigare. Men man måste också vara förberedd på att det kommer ibland oförutsedda kostnader. Mm. Man får byta sin tvättmaskin själv. Man får byta ut diskmaskin och renovera kök. Och man får... Det är mycket kostnader man måste ha med i kalkylen som kommer komma över tid. Och jag tror det vanligaste misstaget bland de som köper det är att man inte riktigt lägger undan till framtida renoveringar. Utan att man tar det då och där. Och så funderar man på om man ska fortfarande göra den här resan till Medelhavet eller och att man då istället tar lånet till badrummet. Det är, jag tror viktigaste frågan när man köper ett boende och man ser det över tid är väl egentligen hur mycket det kommer att kosta på en längre period än bara månad för månad. Mm.
Och så bygga upp en buffert för sitt boende.
Det tycker jag är ett väldigt, väldigt bra tips. Fler borde ta åt sig av det tipset att ha den bufferten. Och även om det är tråkigt att ha massa olika sparande på olika håll som man inte kan nyttja till konsumtion så är det en trygghet över tid.
Mm. Men så har jag ju hittat min drömbostad. Och antingen gick jag på känsla eller så läste jag allting och det känns fortfarande bra. Så ska jag lägga ett bud? Hur ska jag tänka?
Oh ja, det är svårt. Man vet ju inte vem man möter i den andra änden. Är det så att man är själv mot en säljare så blir det en taktik. Är det fler budgivare blir det en annan. Det viktigaste tror jag är att man sätter ett pristak för sig själv på förhand. Man vet om att hit upp, hit går jag, än inte högre. Mm. Och att hålla fast vid den tanken är viktigt, för det är väl oftast där man kan göra bort sig. Mm. Kanske framförallt den första gången, eller första gången när man köper en bostad. Så pristak nummer ett. Nummer två, lägga konkreta bud. Försöka lyfta fram sina fördelar så att säljarna förstår varför just du är en bra köpare. Det kan vara typ exemplet med att du inte äger boende idag och att du kan köpa den och vara flexibel med tillträde. Mm. Där har du en enorm fördel mot gentemot övriga spekulanter som kanske då har ett försäljningsförbehåll. Mm. Och där får man ju faktiskt vara lite hård också som budgivare. Har de andra lagt utgångspriset men det är ett försäljningsförbehåll, då kan man ju faktiskt lägga samma bud. Man kan till och med ibland lägga ett något lägre bud och vara hård och säga framföra sina fördelar med flexibilitet, inga förbehåll. Och då är det klart att man ibland kan göra en bra affär.
Men om man står emot en annan budgivare, brukar mäklaren vara så transparent? Den här andra budgivaren, den har lagt det här priset med det här förbehållet?
Långt ifrån alla mäklare som påvisar det så tydligt som de kanske borde göra, kan tyckas.
Men har man rätt att fråga om det? Har man rätt
absolut,
att få den,
ställ frågan. De måste redovisa om det är förbehåll med i bilden. Och det tycker jag man ska fråga alltid, så att man vet vad man bidrar mot. Då blir den rättvisare, transparent budgivning. Och därav vet man också vad man som det här bidrar emot.
Mm. Om man står inför ett bostadsköp, en fastighet, en villa, ett hus, så finns det ju ofta saker som man kanske inte riktigt står. Det står servitut, det står andra punkter i beskrivningarna. Vad ska man hålla koll på? Vad är viktigast att få med sig?
Det viktigaste när det kommer till, om vi börjar med husköpet där, det är ju att kolla upp de, som vi var inne på tidigare, de stora kostnadsposterna. Vad är det som är gjort tidigare? Och vad är det som kommer komma framöver på, låt oss säga, 10 år framöver åtminstone, så att man har koll på det.
Ska man gå in till kommunen och leta upp byggplaner? Och...
Det tycker jag man kan oftast ställa till mäklaren och till indirekt säljaren, antingen direkt eller via mäklaren. Så att man, om de inte redan har redovisat det, vilket de ofta gör såklart, så att man får en bild av det här har gjort, det här ska komma att göras. Sen får man nästan analysera de punkter som kommer att göras i huset framöver ur ett renoveringsperspektiv. Vad kommer det kosta i stora drag? Vad kommer det innebära för priset? Och är det medräknat i det utgångspris de faktiskt har satt. Mm. Känns det rimligt av den anledningen? Det är nummer ett. När det kommer till de tuffare frågorna, servitut och alla de här orden som man kanske inte till vardags ser, så gäller det att vara än en gång där lite mer påläst. Ta sig tiden och faktiskt gå hem och läsa på kvällen vad de här innebär. Ställa frågor en gång till mäklaren så att man förstår innebörden av dem också. Oftast är det inga större farliga saker. Det är oftast ganska enkla ting, ibland till och med irrelevanta ting. Men det är viktigt att förstå vad man köper innan man köper.
Berätta vad servitut är.
Servitut är som ett exempel så att man har en, det kan vara en kraftledning som går över en tomt där kommunen då har rätten att ha den där och har rätten att renovera, lägga om det skulle behövas. Mm. Det kan vara enklare ting så som att man har en fastighet bakom sig, ett hus bakom sig som behöver köra på ens väg för att komma upp till sin bostad. Mm. Det finns många typer av olika servitut och därav än en gång viktigt att läsa på vilken typ det är och vad det innebär för dig som markägare.
Så det handlar om att du har rätt att göra något på någon annans mark eller att någon annan har rätt att göra något på din mark?
Precis, det är åt båda, båda hållen räknat där.
Superintressant. Det har varit otroligt spännande att få sitta här och prata med dig. Men innan vi slutar så tänkte jag att du ska få dela med dig av dina allra bästa tips som man ska tänka på idag om man är ute efter att köpa en ny bostad.
Då skulle jag komma tillbaka till att vara påläst, undersöka bostaden, ställa frågor till mäklaren. Det är nummer ett så att man verkligen vet vad man köper och att man har koll på läget. Nummer två, att ha klart med lånelöfte när man går på visning kommer vara avgörande. För är det en bra bostad så finns risken att den säljs tidigare än du önskar. Och då är det tradigt att missa chansen om man inte är förberedd. Och tre, var inte rädd för att gå på flera visningar. Boka upp visningar, oftast i samma område där du vill bo. För då får du oftast en bra kunskap om vad bostäderna brukar säljas för. Du vet vad pristaket borde gå för just den här bostaden. Och är det så att det är någon som går på magkänslan och lägger överpris, då får man överväga om det är värt det för att man verkligen vill bo där. Eller om man vill hålla hårdare i planboken.
Och om man ska sälja sin bostad, vad ska man tänka på då?
Där tycker jag det är viktigt att man tar in och jämför mäklare. Att man vet varför just den mäklaren kommer göra ett annorlunda arbete mot den andra. Mäklartjänsten i sig sticker ut taken och säger är ganska likvärdig nu för tiden på många mäklarfirmor runt om i landet. Alla försöker ju såklart visa sina fördelar, men i det stora hela så är det en mäklartjänst som kommer avgöras mycket på plats med mäklaren. Hur kommer mäklaren agera vid visning? Kommer den stå och dela ut broschyrer och vara dörrvakt, eller kommer han faktiskt, han eller hon faktiskt, att sälja bostaden och göra det som du önskar och vill? Det är en väldigt viktig skillnad. Så marknadsföring och visning, det kommer vara direkt avgörande när du väljer mäklare. Nummer två, vad vi inne på tidigare, var förberedd. Fotografera, skriv en annons, gör allting redo från mäklarperspektivet så att man har mer tid på sig att hitta rätt köpare och få bäst betalt. Och sist är det väl egentligen att göra bostaden presentabel, både inför fotografering men också visning naturligtvis. Det kommer vara tre punkter som kommer vara direkt avgörande för slutpriset och din plånbok.
Tusen tack. Bostadsköp är ju faktiskt en av våra, för de allra flesta, största köp man gör i livet. Så ta hand om er där ute och gör kloka affärer.
Stort tack.
Hej.